I en svart pärm med grön rygg fanns allt jag visste om vem jag en gång hade varit. Att jag föddes i Sydkorea den 2 mars 1983 klockan 5 på morgonen. Att jag hette Chong Dae. Att min familj var så fattig att de lämnade bort mig. Spåren till slut där, men jag fantiserade ofta. Om hur gråten kom från två håll. Från min mamma och från mig. Om hur mamma slöt ögonen för att slippa se navelsträngen klippas. För att slippa se mig föras ut ur rummet och försvinna för gott. Hon bad barnmorskan om att få hålla mig. Hon lät sina läppar möta min panna. Hon sa farväl och önskade mig ett underbart liv.
If I should stay, I would only be in your
Jag heter Patrik Lundberg, jag är författare och journalist. Det här är mitt vinter i P1. Vid 9 månaders ålder blev jag adopterad från Sydkorea till Sölvesborg. Jag levde först folkhemsdrömmen i en villa med mamma, pappa och lilla syster. Volvo 740, röda läskbackar, gratinerad kassler med ananas och bingolotto. Sen genomled jag 90-talskrisen med en ensamstående, fattig och utbränd mamma. Efter studenten flyttade jag till Malmö för att plugga. När jag var 24 år fick jag möjlighet att studera en utbytestermin. Jag valde Sydkorea trots att jag knappt visste något om landet. Jag hade en anledning. I smyg hade jag alltid undrat vilka mina biologiska föräldrar var. Framförallt ville jag träffa min mamma, kvinnan som hade fött mig. Jag ville veta vem hon var, hur hon såg ut, hur hennes liv hade blivit. Jag ville veta om hon saknade mig. Jag tog fram pärmen med mina dokument. Mailade den sydkoreanska byrå som en gång hade adopterat bort mig. Frågade om någon kunde hitta min familj. Tryckte på skicka. Hösten 2007 klev jag av planet på Incheons flygplats utanför huvudstaden Seoul. Ut genom gaten. Ner i folkhavet. Alla var koreaner. Hundratals, kanske tusentals människor med svart hår och olivfärgad hy, precis som jag. Jag skulle studera hela hösten, men tänkte främst på en annan sak. Adoptionsbyrån hade lyckats spåra min familj. Jag var här för att ta tillbaka allt som var mitt. En oktoberdag tog jag tåget från Seoul till Busan, Sydkoreas näst största stad. Tillsammans med en kvinnlig tolk från adoptionsbyrån skulle jag träffa min biologiska familj för första gången på 24 år. Vi tog en taxi till byråns filial i Busan, gick in genom entrén. Tolken pekade på en vit dörr och sa: "Där innanför sitter de." Jag andades och öppnade dörren. De stötade mot mig, min mamma, min pappa och en drös med släktingar. De grät, kramade mig, smekte mitt hår och kände på mitt ansikte. Jag kände knappt någonting. Jag betraktade min återförening som vore jag utanför min kropp. Det slog mig i stunden att de kom ihåg allt. När jag föddes och när de lämnade bort mig. För dem var jag den förlorade sonen som hade återuppstått. Men för mig var de främlingar. Jag tyckte knappt vi liknade varandra. Vi satte oss ner tillsammans med tolken. På engelska sa jag att jag är glad att träffa er och ni ska inte känna någon skam för att ni lämnade bort mig. Min mamma verkade vara familjens överhuvud. Hon pratade i några minuter, fällde tårar, skrattade till någon gång. När hon slutade prata sa tolken: de är glada att träffa dig också. Sen hände något. Min mamma höjde rösten. Hon inledde en monolog som säkert varade en kvart. Hon grät, dolde ansiktet med händerna, höjde rösten ytterligare. Tolken översatte ingenting. De andra satt som förstenade. När min mamma var färdig bad tolken mig om ett samtal i en rum. Vi gick ut, satte oss ner. Tolken sa: det har blivit fel. Dina adoptionsdokument, de stämmer inte. Du är inte född den 2 mars. Du är född den 14 februari. Jag försökte skämta. Okej, då är jag inte fisk. Då är jag vattuman. Tolken sa: ingenting stämmer. Och de du precis har träffat är inte dina biologiska föräldrar. Det är din faster och hennes man. Jag hade en biologisk bror som också var med. En 3 år äldre bror som jag tidigare inte visste fanns. Någon, oklart vem, hade manipulerat mina dokument och skrivit om min livshistoria. Den som jag hade byggt hela min bakgrund på. Min pappa var vid liv, fick jag veta. Han var svårt sjuk. Men min mamma, hon var försvunnen. I huvudstaden Seoul fick jag kontakt med en organisation för adopterade koreaner på återresa. Jag började besöka deras evenemang, träffade folk från Sverige, Norge, Danmark, USA, Belgien, Italien, Nederländerna, ja nästan alla välbärgade västländer. Vi hade ganska lite gemensamt förutom vår bakgrund. Ändå kände jag gemenskap. På något vis var vi en del av samma historia. Jag lärde känna en medelålders man från Skåne som numera bodde i Seoul. En dag sa han: jag är emot adoption. Hur kunde en adopterad vara emot adoption, tänkte jag. Själv tyckte jag att övergivna barn förtjänade en ny familj. Han fortsatte: adoption är en industri. Efter mitt halvår i Sydkorea flyttade jag tillbaka till Sverige. Jag hade bloggat om min återresa och bloggen hade fått spridning. Adopterade från hela landet hörde av sig. De lade till mig Facebookgrupper och mejltrådar, bjöd in mig på möten. Jag fattade inte varför de byggde sina identiteter kring det faktum att de var adopterade. Men en sak fångade mitt intresse. Även här hemma mötte jag personer som hävdade att adoption var en industri. Jag utbildade mig till journalist och släppte inte tanken på att en dag skriva om adoptionsrörelsen. Jag sparade telefonnummer och mejladresser, skapade en lista över adopterade jag hade träffat som hävdade att deras dokument var förfalskade precis som mina. Vissa berättade till och med att de hade blivit stulna från sina biologiska föräldrar. Jag lärde känna forskaren Tobias Hübinette. Han adopterade från Sydkorea och hade på ett närmast maniskt vis drivit opinion mot den internationella adoptionsverksamheten. Genom åren hade han samlat på sig i princip allt som någonsin skrivits i ämnet. Det var en källa jag inte ville gå miste om. Med åren etablerade jag mig som journalist och författare. Min debutroman Gul utanpå handlade om min adoption. Jag fick vara med i radio, tv och tidningar och berätta om mitt liv. Men när jag träffade redaktörer och föreslog att jag skulle granska just brott kopplade till adoptionerna, då tog det stopp. Det var inte så att jag blev avvisad, det var snarare så att ingen gick igång på idén. 11 år efter min första återresa till Sydkorea 2018 bestämde jag mig istället för att skriva en bok. Jag hittade ett bokförlag, bokade resor till Sydkorea och Chile. Därifrån hade Sverige adopterat tusentals barn och där fanns mängder av uppgifter om illegala adoptioner. Jag kontaktade Tobias Hübinette och frågade om han ville öppna sitt arkiv. Det bestod av hundratals pärmar och flyttlådor, fulla med artiklar och böcker om oegentligheter kopplade till adoptionerna till Sverige. Det ville han. Bokförlaget och jag anlitade Tobias Hübinette och researchen och journalisten My Wingren för att gå igenom arkivet och kartlägga alla larm. De arbetade hela sommaren 2019, gick igenom de 10 000-tals sidorna och skapade en översikt över alla misstänkta oegentligheter. De identifierade nyckelpersoner inom rörelsen och gick till offentliga arkiv och begärde ut ännu fler dokument. My och Tobias gav mig en databas med allt material. Samtidigt fick jag stora delar av Tobias arkiv med 100 sprängfulla pärmar och en mängd böcker och allmänna handlingar budade till mitt dåvarande frilanskontor. Samma sommar reste jag till Chile och Sydkorea och intervjuade människor som vittnade om ren och skär barnhandel kopplad till adoptionerna till Sverige. Nu kunde jag gräva vidare. Men saker kom emellan. Jag skrev en helt annan bok om min mamma här i Sverige. Sen kom pandemin. Senhösten 2020 ville Dagens Nyheter anställa mig som reporter. Tidningens reportagechef Matilda E. Hansson och jag stämde träff på ett café. Hon frågade om det fanns något särskilt jag ville skriva om. Jag berättade om alla adopterade jag hade träffat som hävdade att deras adoptioner var oetiska eller illegala. Jag sa att det hade gjorts avslöjanden om adoptioner förut men att ingen hade granskat det svenska systemet. Matilda fyrade av ett straight flash-leende. I december 2020 började jag jobba på DN. Matilda blev min redaktör. Hon ville att jag skulle granska misstänkta brott i adoptionernas spår. Samtidigt betonade hon vikten av att forma ett lag. Jag hade privatspanat i 13 år men hade ganska knapp erfarenhet av granskande journalistik. Matilda satte ihop mig med 2 kollegor. Det var Alexander Mahmoud, en fotograf som i flera års tid skildrat migration till Sverige. Utöver sin fotokompetens var han en av landets vassaste skribenter. Det var Josefin Sköld, en undersökande reporter på tidningen. Hon hade erfarenhet av att granska rättssäkerhetsfrågor kring barn. Tidigare under året hade hon avslöjat fallet Lilla Hjärtat. Den 3-åriga flickan fick inte stanna i sitt familjehem. Svensk lag tvingade henne tillbaka till sina biologiska föräldrar som senare kom att orsaka hennes död. Det var veckan före jul. Vi sågs i ett digitalt mötesrum. Matilda, Alexander, Josefin och jag. Jag sa att de misstänkt illegala adoptionerna var som Lilla Hjärtat, fast tvärtom. I det fallet vägde de biologiska föräldrarnas rätt så tungt att rättssamhället misslyckades med att skydda flickan. När det gällde de internationella adoptionerna var det däremot ingen som stod upp för de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn. I alla fall inte enligt de adopterade jag hade pratat med. Jag sa att jag hade kontakt med hundratals adopterade. Och jag sa att jag hade ett kontor med 10 000-tals artiklar och allmänna handlingar som ingen tidigare hade granskat. Det var så jag såg på undersökande journalistik. Att hitta dokumenten som kunde bevisa ett missförhållande. Josefin såg oberörd ut. Nästan lite skeptisk. Hon sa, vi måste gå till källorna. Till de biologiska föräldrarna.
Flyga. Men jag hoppas att vi
Efter vårt första möte på adoptionsbyrån i oktober 2007 blev jag skjutsad genom Pusan mot min fastas hem. Bilköerna, höghusen, neonljusen, allt som kunde ha varit mitt. Lägenheten doftade kimchi och alla satt på golvet istället för i soffan. I övrigt påminner de om vilken svensk lägenhet som helst. En efter en anlände familjemedlemmar som i tur och ordning omfamnade mig och grät. En faste till, två farbröder, 3, 4, 5, 6 kusiner och dubbelt så många kusinbarn. De kallade mig inte för Patrik, för de var jag Kim Chong där, en del av deras familj. Min 3 år äldre bror höll min hand. Med sin andra hand greppade han en liten gaffel och matade mig med inlagda clementiner. Han sa att han hade saknat mig under hela sin uppväxt. Jag var ju hans enda syskon. Han kunde bara 3 ord på engelska. De sa han till mig: I love you. Jag funderade på den gängse bilden av adoption. I Sverige hade jag fått höra att jag hade blivit räddad från svält och fattigdom, att jag borde vara tacksam. Så tänkte jag på min bror. Han hade utbildat sig till ingenjör och arbetade med datorer. Han körde en ny fin bil, hade en flickvän som han gärna ville gifta sig med och bilda familj med. Om jag hade blivit kvar i Sydkorea, hade jag verkligen fått växa upp i rännstenen eller på ett barnhem? Fanns det inga andra alternativ? Ingen aning. Det enda jag visste var att jag satt bredvid min bror och att min mamma var försvunnen. Men att min biologiska pappa snart var på ingång. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Vår redaktör Matilda var säker på sin sak. Vi behövde lära oss allt om adoption, från enskilda fall till större strukturer. Vi måste intervjua adopterade. Framförallt måste vi granska det svenska systemet. Vi började med en resa genom Sverige. Jag kontaktade mina gamla källor, de adopterade som kunde verifiera felaktighet i sina dokument. Ofta har de rest tillbaka till sina födelseländer, återförenats med sina familjer och fått en helt annan berättelse än vad som stått i deras adoptionspärmar. Alexander packade ner sina kameror och fulltankade sin kombi, cruisade genom Sverige och samlade in vittnesmål. Jyoti var adopterad från Indien. Hon och hennes lillasyster kom till Ljusdal. De bodde med sin mamma på en kvinnojour i Bangalore. Dagarna tillbringade de med kristna missionärer. En dag när mamman kom för att hämta flickorna var de borta. Jyoti sa: de sålde oss till ett barnhem som adopterade bort oss. Maria Järfälla kom från Chile. I hennes dokument stod det att hennes biologiska mamma sagt: jag kan aldrig, aldrig ge henne en hyfsad framtid. Maria växte upp med den bilden och var nöjd med sitt liv. I vuxen ålder fick hon reda på att hon hade blivit stulen från sjukhuset där hon föddes. Mamman försökte ta reda på vad som hänt med dottern, men blev stoppad i dörren. En kvinna i Göteborg kom från Etiopien. När hon var liten vårdades hon på ett sjukhus på grund av brännskador. I stan fanns svenska med goda kontakter. I vuxen ålder började kvinnan söka sina rötter. I en akt på svenska ambassaden i Etiopien hittade hon en lapp. Där stod: biologiska föräldrar har inte gett sitt medgivande till adoptionen. Kvinnans biologiska mamma hade letat efter henne förgäves. Kvinnans adoptivföräldrar ville inte tala om tiden i Etiopien. Men en gång sa hennes adoptivmamma: din biologiska mamma hade 10 barn och jag tyckte att jag kunde ta ett av dem. Punkt slut. Ett vittnesmål fick oss att förstå vad de adopterade som upptäckt felaktigheten numera bar på. Fredrik i Nyköping kom från Chile. Enligt sina dokument hade hans pappa dött i en bilolycka. Hans mamma hade av ekonomiska skäl lämnat bort sin son. 40 år senare fick Fredrik veta att allt var lögn. Han hade blivit bortrövad från ett daghem för barn till fattiga familjer. Fredrik tittade in i Alexanders kamera och sa: hur reparerar man ett liv som gått?
I am the rain that's coming down on you, that you shielded yourself from with the roof.
Josefin vill undersöka vad Sverige visste om de oegentligheter som adopterade från i stort sett hela världen vittnade om. Hon begärde ut alla tillgängliga rapporter från de svenska tillsynsmyndigheterna och jämförde dem med svensk lag och internationella konventioner. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Numera är den dessutom svensk lag. Konventionen säger att alla barn har rätt att behålla sin identitet, sitt medborgarskap och sina släktförhållanden. Det barn som olagligen har berövat sin identitet ska ges lämpligt stöd för att återupprätta denna. Haagkonventionen från 1993 gäller specifikt internationella adoptioner. Den tar fasta vid den så kallade subsidiaritetsprincipen. Om ett barn inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar ska barnet i första hand placeras inom den biologiska familjen. Om det inte är möjligt ska barnets möjligheter för nationell adoption prövas. Om inte heller det är möjligt, då kan internationell adoption vara ett alternativ. Enligt Haagkonventionen får ingen göra en ekonomisk vinst på adoptionen. Och att stjäla och sälja barn har sällan eller aldrig varit lagligt någonstans i världen. Det lät som ett stabilt regelverk. Det var då Josefin upptäckte systemfelet. Enligt Haagkonventionen är det ursprungslandets uppgift att utreda adoptivbarnens bakgrund och garantera att de verkligen är övergivna. Sverige måste alltså lita på att diktaturer och svaga demokratier som är genomsyrade av korruption och brott mot mänskliga rättigheter följer internationella lagar och konventioner. Josefin läste myndighetsrapporter från millennieskiftet fram till nutid. I flera länder som Indien och Kina kunde svenska tjänstemän inte avgöra om adoptivbarnen på barnhemmen verkligen var övergivna. Josefin förstod nu vad det handlade om. Ingen svensk hade insyn i tiden från förlossning till att ett barn blev aktuellt för adoption. Ändå tilläts adoptionerna fortsätta. Josefin hittade brister nästan överallt, långt in på 2010-talet. Hon ringde tillsynsmyndighetens nuvarande generaldirektör och frågade: kan du garantera att dagens adoptioner till Sverige är rättssäkra och etiska? Han sa: det korta svaret är nej. Det kommer alltid finnas en risk för övertramp och fel. Det bara är så. När Alexander var på turné och Josefin läste rapporter gick jag igenom pärmarna och kartongerna på mitt kontor. Det tog mig 2 månader att läsa alla artiklar och handlingar från 1950-talet fram till nutid. Jag tog en världsdel i taget, land för land. Läste artiklar och rapporter om barnhandel kopplade till adoption i Asien, Östeuropa, Sydamerika och Afrika. Vi kunde konstatera larm om oegentlighet i en majoritet av alla större ursprungsländer. Genom åren hade svenska medier rapporterat om det här. Och precis som Josefin kunde se hade tillsynsmyndigheten och sin sida larmat om misstänkta oegentligheter. Ändå hade ingen svensk regering utrett uppgifterna. Under granskningens gång funderade jag ofta på mitt eget fall. När jag träffade min biologiska familj fick jag inget exakt svar på varför någon hade förfalskat mina dokument. Min faster och hennes man medgav att de hade skrivit under dokumenten och hävdat att de var mina föräldrar. Men var det de som hade föreslagit upplägget? Eller var det adoptionsbyrån? Och hade mina biologiska föräldrar någon talan? Frågorna blev hängande i luften. Som journalist skulle jag vara opartisk. Jag skulle inte känna och tycka en massa saker. Så jag bet mig i läppen och tittade på historien. Hur blev Sverige världens största adoptionsland per capita med sammanlagt 60 000 internationella adoptioner? Det började med Koreakriget som varade mellan 1950 och 1953. Sverige skickade humanitär hjälp i form av ett militärsjukhus och vårdpersonal till Busan i Sydkorea. Min födelsestad. Efter vapenstillståndet 1953 beslutade sig några svenska hjälparbetare för att rädda föräldralösa krigsbarn genom att adoptera dem. I Sydkorea fanns då tusentals barnhemsbarn. Staten bildade en myndighet som adopterade bort dem till länder i väst, främst i USA men även till Sverige. 1958 hade Aftonbladet ett koreanskt syskonpar på första sidan. Adoptivpappan sa: "Det kostar ju bara en halv bil om man räddar två människoliv." Internationell adoption matchade folkhemmets idéer. Kärnfamilj var kanske ingen rättighet men åtminstone en självklarhet. Svenska staten inledde ett samarbete med den sydkoreanska adoptionsmyndigheten som därefter privatiserades och blev till den byrå som kommer att skicka fler än 9000 barn till Sverige. I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet bildades svenska adoptionsföreningar. De enade illröda kommunister och mörkblå högerpartister. Föreningarna skaffade sig ombud i den så kallade tredje världen. Ofta svenska hemmafruar med män som arbetade i svenska multinationella företag. Tusentals adoptivbarn anlände från Asien, Sydamerika och Afrika. Tidningarna skrev hyllningsreportage om föräldrar som räddat barn från krig och fattigdom. Adoption hade blivit en folkrörelse. Med åren sjönk de svenska fertilitetstalen. Färre par kunde få barn på biologisk väg. Och vetenskapen hade ännu inte nått långt med fertilitetsbehandlingar. Samtidigt gjorde länderna i tredje världen framsteg. Fler och fler människor tog sig upp från fattigdom. Färre barn blev tvungna att växa upp på institution. Plötsligt fanns det fler par i västvärlden som ville adoptera än vad det fanns barn som behövde en ny familj. De svenska köerna för att adoptera blev längre och längre. Det som började som en rörelse för att ge föräldralösa barn en familj kom mer att handla om att ge barnlösa par möjligheten att bli föräldrar. Svenska adoptivföräldrar kunde välja kön och ålder på sina barn. Vissa föreningar tillät dem till och med att önska hudfärg. Under andra halvan 1980-talet klubbade riksdagen ett adoptionsbidrag till blivande adoptivföräldrar. Det var en fråga om solidaritet, menade de socialdemokratiska riksdagsledamöter som motionerade om saken. Storleken på din plånbok skulle inte styra vem som kunde adoptera. När vi inledde vår granskning låg adoptionsbidraget på 75 000 kronor. Men för de adopterade som ville söka sanningen om sin första tid i livet fanns inte en krona att äska. Andra länder som till skillnad från Sverige hade utrett saken konstaterade att just pengarna var en drivkraft bakom barnhandeln. De tiotusentals kronor som svenska adoptivföräldrar i god tro betalade för att adoptera skapade incitament för ligor i ursprungsländerna att stjäla och sälja barn till barnhemmen. Sen diktade någon ihop en historia om att barnet egentligen hade hittats på en trappa utanför ett sjukhus eller en polisstation. En nederländsk utredning från början av 2021 kallade fenomenet för child laundering. Man tvättade barnets identitet. Barnet blev en paper orphan, föräldralös, på pappret. Både barnhemmen och ligorna som fixade fram barn tjänade pengar på att skicka dem hit. Och de biologiska föräldrarna kunde inte göra något åt saken. Inte ens om de mot förmodan lyckades spåra upp sitt barn här i Sverige. När en svensk tingsrätt hade godkänt adoptionen vann den lagarkraft i hela världen. Tillbaka till 2007. Efter ett par timmar i min fastes lägenhet öppnades ytterdörren. Mina släktingar tystnade. Där stod han. Min pappa. Han var en kort man som bar en utvättad röd väst. Svart tröja, svarta byxor och lila benvärmare. Han hade stora, fula ärr i ansiktet efter en allvarlig bilolycka för ett par decennier sedan. Han mötte min blick och föll i gråt. Mina ögon blev blanka. Jag bugade för att visa min vördnad. Med svåra steg gick han mot mig. De 3 meterna tog en halv minut. Med sina svaga händer greppade han mina. Där stod vi, far och son. En gång skilda från varandra. Nu återförenade efter 24 år. Han sa, det gör inget om jag dör. För nu är jag så lycklig. Han sa, mitt liv är fulländat.
Räknar man ting får man nog lätt att det jag har måste vara komplett. Ser du en flicka i mig, allt hon kan önska sig. Vem ger mig stöd när jag är svag? Ska jag få gå i solen en dag? En utopi som kunde bli hela min värld.
I Chile fanns en brottsutredning som pågått sedan 2018. Den omfattade bland annat 640 svenska fall av misstänkt illegala adoptioner. En annan utredning från 2019 gjorde parlamentet hade redan konstaterat att barn hade tagits från sina föräldrar och blivit adopterade. Den parlamentariska utredningen menade att nätverk bestående av advokater, offentliga tjänstemän, sjukhuspersonal och domare hade agerat samordnat i syfte att lägga beslag på minderåriga. Särskilt om deras mödrar var i en utsatt situation. De tog deras barn och sålde dem till Sverige, stod det i utredningen. De 640 svenska fall som var med i utredningen bestod av adopterade som själva sökt sanningen om sina adoptioner och upptäckt att deras dokument hade blivit förfalskade. Detta blev känt i början av 2018 efter en granskning av den chilenska tv-kanalen Chilevisión och SVT Nyheter Väst. Men den svenska regeringen svarade att man inte hade planer på att tillsätta någon egen utredning. Alexander reste till Chile för att samla in vittnesmål från ursprungsfamiljer som hade blivit av med sina barn. Han träffade Juana som 1979 födde en dotter. Barnmorskan svepte in flickan och förde henne akut till en kuvös. 2 dagar senare frågade Juana när hon skulle få hålla sin dotter. En barnmorska svarade: "Ditt barn dog ju igår." Juana bad om att få se sin dotters kropp. Det fick hon inte. 40 år och 3 månader senare fick hon kontakt med sin dotter. Hon hette Jenny och bodde i Enköping. Alexander fick många liknande vittnesmål. När de nyblivna mammorna fick veta att deras barn hade dött fick de inte ens se dem. De små kropparna skulle känna vetenskapen fick de höra. Och mammorna fick lämna sjukhusen med brösten fulla av mjölk utan några kroppar att begrava. Juana hade hittat sin dotter, men flera av mammorna letade fortfarande. De skulle kanske aldrig få återförenas med sina barn. Fredrik i Nyköping undrade hur man reparerar ett liv som gått. Han hade stulits från ett barnhem 4 månader gammal och hittat sin biologiska familj 40 år senare. Då flög han till Chile för att träffa sina syskon, Guadalupe och Leonidas. Leonidas räckte över ett skrynkligt papper och sa: "Hela livet har jag burit på ditt födelsebevis, letat efter dig. Nu behöver jag det inte längre." Fredrik ställde om från sorgen över att ha blivit övergiven till ilskan över att ha blivit stulen. Han var ett av de över 2000 barn som adopterats från Chile till Sverige. Hur många av dem var övergivna? Hur många av dem, utöver de 640, hade blivit stulna och fått sin identitet tvättade? Vår redaktör Matilda ville ha fördjupning från fler länder. Hon ville veta hur utbredda oegentligheterna var. En dag i mars fick Josefin frispel och ringde 43 adopterade från Colombia. Därefter granskade vi deras dokument och hittade uppgifter om oegentligheter i merparten av fallen. Det var i princip karbonkopior av de vittnesmål som Alexander hade fått i Chile. För att kunna verifiera berättelserna flög Alexander och fotografkollegan Lars Lindqvist till Colombia för att träffa de biologiska familjerna. Drygt 5500 barn hade kommit från Colombia till Sverige. Alexander och Lars träffade Hilda Rossio. Hon hade blivit av med 4 barn vid 2 olika tillfällen. Hon hade hittat ett av dem. Hon hette Marta och bodde i Tullinge utanför Stockholm. Marta var en av alla adopterade som hade sökt efter sina föräldrar och fått en ny berättelse om sin första tid i livet. De hade inte blivit övergivna. De hade tagits från sina mödrar, mot mödrarnas vilja. Maria Erika, Cecilia, Anna Lucia, Rosa. De hade i tur och ordning blivit bestulna på sina barn och flera decennier senare upptäckt att de bodde i Tystberga, Umeå, Göteborg och Stockholm. I Colombia fick Alexander och Lars kontakt med den nederländska organisationen Plan Angel. Med hjälp av DNA-teknik återförenade de colombianska familjer med deras försvunna släktingar. Vi fick tillåtelse att granska deras databas. Vi skrev ut samtliga akter. Det var drygt 1000 vittnesmål från colombianska familjer. Vi började läsa och sortera dem. Det blev en hög för barn som blivit bortförda från tillfälliga barnhem. En hög för barn som blivit dödförklarade vid födseln. En hög för barn som blivit kidnappade. Och en hög för familjer som blivit av med sina barn vid ett stort vulkanutbrott 1985. Enligt den nederländska adoptionsutredningen hade flera av barnen som kommit bort under katastrofen blivit adopterade till västvärlden, trots att deras föräldrar var vid liv. Sammanlagt räknade vi till 800 A4-sidor med vittnesmål om oegentligheter. Det var så 80% av de fall vi hade granskat. Nederländernas statliga adoptionsutredning hade låtit 3500 adopterade från olika länder svara på en enkät. Av dem uppgav endast 20% att de hade korrekta adoptionsdokument. Majoriteten, 80% av de adopterade, hade hittat felaktigheter. I Chile hittade vi uppgifter som pekade mot samma siffra. En chilensk aktivistorganisation bedömde att 80% av fallen de hade arbetat med innehöll oegentligheter. Våra publiceringar i Dagens Nyheter fick stor uppmärksamhet. Men vi fick också reaktioner som vi inte hade räknat med. En del mejl provocerade oss något enormt. Vissa läsare förklarade för oss att barnen fick det väl bättre i Sverige. Som vore det okej att stjäla barn från fattiga kvinnor i fattiga länder om det var bättre att växa upp i Arboga än i Addis Abeba. Men det värsta var inte reaktionerna. Det värsta var alla fall vi inte hade tid och möjlighet att fördjupa oss i. Efter våra första publiceringar fick vi hundratals mejl och samtal från adopterade som upptäckt felaktighet i sina dokument. De kom från hela världen. Från Indien, Sri Lanka, Dominikanska republiken, Peru, Thailand, Etiopien, Israel, Brasilien, Kina, Sydkorea, Bolivia, Guatemala, Libanon, Nepal, Iran, Argentina, Vietnam och Indonesien. De påstådda brotten hade ofta genomförts med samma tillvägagångssätt. Det var, som man säger inom kriminologin, samma modus operandi. I oavsett land handlade det om fattiga och utsatta familjer utan röst i samhället. Det var nätverk av advokater, socialarbetare, domare och sjukvårdspersonal inblandade. Det var tvättade identiteter och dokument som felaktigt berättade att barnen var föräldralösa. Det var 20, 30, 40 år saknad. Brott mot föräldrar, brott mot barn. Vuxna adopterade som undrade hur man reparerar ett liv som gått. Vad spelade det då för roll? Om de fick det bättre här? Och vad spelade det för roll för mig? Att jag fick dricka röd mjölk, dansa runt midsommarstången och glo på rederiet varje torsdag. Det var toppen allt det där. Men varför skulle jag behöva resa till andra sidan jorden för att få veta sanningen om min bakgrund? Hur kunde svenska regeringar och myndigheter lita på information från en militärdiktatur som 1980-talet Sydkorea? Var det på grund av den svenska tilliten? Stämde fördomen om att svenskar är naiva? Eller var det helt enkelt så att Sverige ville ha barn till varje pris? I mitt fall ledde det mig i alla fall till en soffa i Busan den där oktoberdagen 2007. Min pappa, min bror och jag. Vi hade 1000 frågor att ställa till varandra men satt i tystnad och höll varandras händer. Min pappa och bror fick ändå ursäkta. Det viktigaste för mig var att veta vad som hade hänt med min mamma. Det var därför jag sökte från första början. Jag reste mig och frågade min faster. Hon sa, din mamma är borta. Jag frågade vad hon menade med borta. Hon sa, din mamma försvann efter att du föddes. Hon hade en psykisk sjukdom. Hon sa, vi antar att hon är död. Via en källa fick jag ett intressant dokument mejlat till mig. Det var från 1997, ett svar på ett så kallat regleringsbrev. Varje år skickar regeringen regleringsbrev till svenska myndigheter med önskemål och frågor. Göran Perssons S-regering ville att den dåvarande tillsynsmyndigheten skulle redovisa utvecklingen på adoptionsområdet. Tillsynsmyndigheten skickade sin redovisning till Socialdepartementet. Det var 20 sidor på tom myndighetssvenska. När jag läste hamnade jag i något slags chock. Rapporten innehöll information om allvarliga missförhållanden i 11 av 17 undersökta adoptionsländer. Det var barnhandel, det var oerhörda begrepp som användes som babyfarmer. Det var stulna barn, det var kidnappningar. Men den dåvarande regeringen gjorde ingenting för att utreda uppgifterna. Vi kunde alltså avslöja att regeringen visste redan för 25 år sedan. Matilda ville samtidigt att vi skulle blicka framåt. En vårdag kom hon med en ny idé. Ta granskningen in i nutid. Vi började titta på de länder som skickat flest barn till Sverige under 2000-talet. Kina och Sydkorea. Från Kina hade Sverige adopterat fler än 4100 barn med tyngdpunkt på 2000-talet. Nästan samtliga beskrevs som övergivna på grund av ettbarnspolitiken. Det stämde. Så var det till en början på 1990-talet när Sverige blev det första landet att formalisera adoptioner med världens största diktatur. Men med åren blev de övergivna barnen färre, bland annat på grund av aborter och flickfoster. Samtidigt ville fler västerlänningar adoptera kinesiska flickor. Utbudet krympte medan efterfrågan ökade. Och alla adoptivföräldrar var tvungna att betala en obligatorisk donation på 3000 amerikanska dollar till barnhemmet. Svenska tjänstemän varnade för upplägget eftersom ingen svensk fick veta vad pengarna egentligen användes till. Världsledande forskare och experter vi intervjuade berättade att donationen blev ett incitament för att fixa fram adopterbara barn. Strax efter millennieskiftet motsvarade 3000 dollar ungefär 2 årslöner för en barnhemsdirektör. Då började nätverk bestående av, ja, ni gissade rätt, offentliga tjänstemän, sjukvårdspersonal med flera och skaffa fram barn som de kunde sälja till barnhemmen. De kinesiska barnhemmen tvättade barnens identiteter och skrev att de hade hittats övergivna. Sen var det lätt att adoptera bort dem till länder som Sverige. Så sent som 2015 skrev en svensk ambassadrapport om situationen i Kina. Det stod att utrikesdepartementet hade kännedom om att handel med barn förekommer för illegal adoption. En liknande formulering förekom i en UD-rapport från 2019. Men Sverige gjorde inget för att pausa eller stoppa adoptionerna därifrån. En majoritet av adoptivbarnen från Kina är idag i tonåren eller i tidiga 20-årsåldern. Eftersom diktaturen knappast lär öppna sina spel för Sverige riskerar de att aldrig få veta om deras dokument stämmer överens med verkligheten. Det har däremot en del adopterade från Sydkorea fått, däribland jag. Adoptionerna till Sverige började i Sydkorea. Än har de inte slutat. Det kommer runt 15-20 adoptivbarn därifrån varje år, trots att landet idag är ett av världens rikaste. 2020-talets adoptioner från Sydkorea handlar främst om landets hedersnormer. En ogift ensamstående mamma som vill behålla sitt barn riskerar att bli avvisad av sin egen familj, utkastad från skolan eller sparkad från jobbet. Sverige adopterar barn från Sydkorea trots att landet ännu inte har ratificerat Haagkonventionen. Adoptionerna från Sydkorea är mer rättssäkra idag fick vi veta när vi inledde vår granskning. Ogifta gravida kvinnor som funderade på adoption fick objektiv rådgivning för att se vilka lösningar som fanns för att de skulle kunna behålla sina barn. Problemet var att rådgivningen gavs av adoptionsbyråerna. Med hjälp av 2 svenska frilansjournalister, Emma och Simon Gate, kunde vi avslöja att byrån som Sverige samarbetar med inte alls gav någon objektiv rådgivning. Ett 10-tal källor vittnade om detta. En kvinna som Emma och Simon Gate intervjuade fick enbart personliga frågor av byrån. Vad har pappan för hudfärg? Har han någon allergi? Vilken blodgrupp? Kvinnan sa, jag tänkte att det här bara var information de ville ha för försäljning. En ledande koreansk adoptionsaktivist ansåg att byråns huvuduppdrag är att få in så många barn som möjligt. När Emma och Simon Gate intervjuade en chef på byrån svarade hon. Vi behöver inte övertala de gravida kvinnorna. De är redan desperata. Internationell adoption skulle alltid vara för barnens bästa. Men vad i detta och i allt andra vi hade avslöjat var för barnens bästa? Walking through the heights in me. It's me. Jag reste tillbaka till Sydkorea över jul och nyår 2008. Det var ett år efter min första återresa. Min pappas sida av familjen var buddhister och firade inte jul. Men för min skull hade de köpt en liten ren och gröna plastbar med röd mule och glitter kring hornen. Vid tretiden svensk tid ringde mamma hemifrån Sverige. Jag hörde Kalankas julafton i bakgrunden. Hon önskade mig god jul. Jag kände hennes sorg genom antennerna och satelliterna. I mammas värld hade jag valt min biologiska familj framför henne. Det var inte sant. Jag hade valt båda. I min värld hade jag två familjer. En i Sverige och en i Sydkorea. Och hon var min enda mamma i livet. Här i Busan närmade sig midnatt. Jag hällde i mig koreansk sprit för att döva känslorna. Jag drack tills jag inte visste om jag var Chongde eller Patrik eller om jag var båda. Jag såg mig i spegeln, frågade mig själv. Vad gör du här? För ett ögonblick tänkte jag klart. Jag är här för att ta tillbaka allt som var mitt. Jag gick till mina släktingar och tutorn. Jag sa, jag kräver att få veta vad som hände med min mamma. Ni måste åtminstone berätta vem hon var innan hon gick bort. De gav mig inga svar. Men i deras ögon såg jag en osäkerhet. På juldagen mötte jag min bror i vardagsrummet. I handen höll han ett kuvert. Han räckte mig kuvertet och jag öppnade det. Där i låg 3 fotografier av min mamma. De var tagna på 1980-talet. När hon och min pappa var kära och väntade mig. Jag betraktade hennes flickiga ansikte och svarta axellånga hår. Vi hade samma panna, samma näsa, samma blick. På annan dagen kom min bror med en gul postitlapp med ett nedkritat telefonnummer. Han sa, vår mamma lever.
Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see.
En oktobermorgon 2021 höll socialminister Lena Hallengren en presskonferens. Det var nästan 7 decennier efter att svenskar började adoptera internationellt. Och än idag kommer runt 100-200 barn per år. Nu tillsatte regeringen en utredning för att undersöka förekomsten av oegentligheter från 1950-talet fram till nutid. Det var efter vår granskning som socialministern hade lovat att tillsätta den utredning. Det var vår förtjänst. Josefin, Alexander, jag och vår redaktör Matilda hade åstadkommit något historiskt. Det var inte osant. Vi hade arbetat dag och natt i ett år, försakat våra familjer och vänner. Vi hade avslöjat tusentals illegala och oetiska adoptioner. Vi hade avslöjat ett system som satte barnlösa pars barnlängtan framför mänskliga rättigheter. I år skrev vi reportageboken Adoptionerna där vi fördjupade vår granskning ytterligare. Men vi var inte först. Vi var snarare sist. Under inledningen av granskningen hittade vi mängder av spår. I decennier hade föreningar för adopterade, aktivistgrupper och enskilda individer skrivit brev till myndigheter och departement. Då som nu vittnade de om samma oegentligheter som vi under 2021 hade berättat om. Det var stulna och sålda barn, förfalskade dokument och korruption. Ingen regering lyssnade på dem. Ingen regering eller myndighet gjorde någonting för de adopterade förrän efter vår undersökning och en reportageserie av SVTs Uppdrag granskning. Det skapade en sån uppmärksamhet att politikerna kände sig tvungna att tillsätta en utredning. Jag kommer att tänka på ett gammalt spanskt uttryck. Hacerse el sueco. Att göra sig svensk. Att veta att något är fel. Men att titta bort. Då är vi City Hall Station i Seoul. Väntar på att ta tunnelbanan en station till Seoul Station. Där väntar ett KTX-tåg som ska ta mig 3 timmar ner till Pusan i södra delen av Korea. Där ska jag träffa min biologiska mamma för första gången på 25 år. Jag har varit nervös ännu sen jag fick reda på det här för några dagar sedan. Nu tror jag det är dags för avgång. Som går genom huvudet när det tågresan. Jag träffade min biologiska mammas bror och hennes syster i söndags. De sa att hon hade en psykisk sjukdom. Det var svårt att förklara vad det var. Hon är tydligen gift med en man som också har en psykisk sjukdom för att de ska kunna få socialbidrag. Tydligen lever de väldigt fattigt. Nu är jag framme i Pusan. Resan har varit i 3 timmar. Men det känns som den har varit i hela livet. Jag har inte kunnat sova. Jag har bara tänkt på det här. Så nervös som jag är nu vet jag aldrig om jag har varit.
Nu sitter jag i en taxi på väg till min biologiska mamma. Jag vet inte riktigt vad jag känner nu. Det känns väldigt konstigt. Kvarteren är väldigt koreanska här, massa neonskyltar och restauranger och affärer. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara om jag själv hade bott här. Jag kan inte tänka klart nu. Det är min moster som tar mig någonstans här. Jag tror vi är väldigt nära. Jag vet inte. Det är mycket tankar som flyger förbi nu.
Men min moster har träffat en gång förut. Hon håller i min hand nu. Och vi går på en väg. Nu går vi in i någon sorts fort. Jag tror det är dags nu. Jag tror faktiskt det är dags nu. Nej. Detta är helt sjukt. Upp för trappan. Nu är det dags alltså. Nu ska jag träffa min biologiska mamma. Djup andetag. En trappa till. Hon öppnar dörren. Och in går jag. Här var någon äldre kvinna, men det var nog inte hon. Här sitter hon.
Egentligen det kan ni må.
Och så när allt förändras, när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans. Och då är resan slut, det enda som vi minns. Stad i ljus, i ett land utan land. Ge mig liv, där allting föds på nytt.
Producent Jenny Nordlander och tekniker Emilia Martin. I sitt sommarprat vakar Patrik Lundberg och hans syster vid deras adoptionsmammas dödsbädd. Samtidigt som han berättar om sin uppväxt i Sverige, om det svenska klassamhället och om villkorslös kärlek.
Vi andas. Och jag vet inte längre var du börjar och jag slutar. Du ligger i en säng i ett rum med en dov belysning. Ett rum som inte luktar någonting. Sjukhuspersonalen stänger av din livsuppehållande behandling. Lilla syster Paula och jag kramar din hand. Du ska dö nu, mamma.
Sommar med Patrik Lundberg finns i appen Sveriges Radio Play.